Hallelujas melodin som signatur, så vill vi från Kyrkliga Förbundets närradio på nytt hälsa dig välkommen till en ny veckoandakt. Den sjunde för detta år 2025. Vi har ju denna vecka vecka 7. Och i vårt kyrkoår har vi kommit fram till Septuagesima. Ja, vi har lämnat julhögtiden och jultiden bakom oss. Och Septuagesima, ja, det är ju ett märkligt namn, men det betyder 70, så det är alltså 70 dagar kvar till påsk, och vi går nu då in i det som kallas förfastan. Och vi ska denna gång få bli stilla inför denna söndags tema med hjälp av Patrik Toräng, som är präst i Sankt Markus församling i Lund och bor med sin familj på andra sidan sundet, alltså i Danmark. Och han ska då leda vår andakt denna gång här i radion, men innan vi lyssnar till hans andakt så ska vi få sjunga med i en psalm som kanske lite är av en morgonsalm, men som passar alldeles utmärkt till dagens tema. Och det är psalmen 180 i psalmboken. Var dag är en sällsam gåva. Och därefter får vi sen lyssna till Patriks andakt.
Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Var dag är en nåd från ovan, var morgon besinna det. Var dag som gryr är ett ansvar, ett nytt och ett väldigt krav. Var afton stå klara stjärnor och fråga dig vad du gav. Var afton stå klara stjärnor i glans över dag som flytt. Var morgon går Gud
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn låt oss be. Herre, heliggör oss med ditt ord, för ditt ord är sanning. Amen. Vi lyssnar till evangeliet på Septuagesima. Det är hämtat ur Lukas evangeliet kapitel 17, verserna 7-10. Där de heliga orden lyder så. Jesus sa till sina lärjungar: om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: laga något till kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han har gjort det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Så ber vi söndagens evangeliebön. Herre vår Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du i din stora nåd vill ta oss i din tjänst och genom ditt heliga ord har kallat oss till arbetare i den vingård som är ditt himmelska rike. Vi ber dig, hjälp oss genom din helige ande att troget arbeta i vår kallelse, villigt lyda din vilja och sätta vårt hopp endast till din nåd, som uppenbarats för oss genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evangeliebönens ord, de lyfter fram fyra saker i budskapet i dagens evangelium som ska få bli rubriker i den betraktelse som nu ska följa. För det första att livet med Gud innebär arbete. För det andra att få leva livet med Gud, det är ju en Guds gåva till mig av nåd alena. Och den tredje saken är att gåvan att få leva med Gud och tjäna honom innebär att jag tillhör Gud. Och så de sista orden i evangeliebönen där vi kan läsa följande. Allt detta, de här sanningarna, de har uppenbarats för oss genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Och det är i Jesu namn vi ber. Det är Jesus Kristus som har öppnat för oss himmelens portar så att vi kan be till Gud så som vår Gud som hör oss. Och det leder fram till den sista rubriken. Gåvan att få tillhöra Gud och be till honom och få lov att arbeta i hans rike. Den gåvan är en frukt av Jesus, Guds sons offer, till Guds ära och till vår välsignelse på Golgata kors. Ja, Guds nåd som öppnar himmelens portar för oss och gör att vi kan tjäna honom. Den nåden vilar på den fasta grundvalen att Jesus har dött och uppstått för oss. Och de här fyra sakerna ska vi nu säga något om i den här betraktelsen. Och då säger vi för det första. Livet med Gud innebär hårt arbete. Livet med Gud innebär hårt arbete. Man får räkna med att kristenlivet kräver mycket av oss. Mannen på Herrens gård i liknelsen, han sliter. Han plöjer den hårda jorden, han vaktar boskap i solens hetta, i det karga, bergiga landskapet där både rövar och vilddjur stryker omkring. Så kommer han hem från marken. Och genast ropar hans herre, laga nu till vad jag ska äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Först efter det får tjänaren äta och dricka själv. Och inget tack får han och inget tack kan han förvänta sig. Han har bara att göra det som han är skyldig att göra sin plikt. Att leva med Gud i Guds rike som han tjänare innebär arbete och tjänst som många gånger är slitsamt och där vi inte kan se någon lön eller belöning här på jorden. Det kostar ofta på att försöka lyda Guds bud om självuppoffrande trohet, ärlighet, generositet och pålitlighet. Det hade, tänker man ibland, varit skönare för mig att glida omkring lite i livet som jag vill och göra det jag har lust till. Att ha det lättare med slitsamma arbetsuppgifter och hoppa över en del. Att fuska med en det ena och en det andra. Det kan kosta på att leva efter Guds ords värderingar i en tid då de värderingarna inte bara är ifrågasatta utan till och med hånade och förlöjligade. Det kan kosta på att vilja uppfostra sina barn efter Guds bud. Ja, det kostar på att följa Gud istället för att följa med den stora strömmen som följer tidsandan. Att ha ordning på sitt andliga liv sker inte utan möda. Att ha ett regelbundet böneliv, att ge sig tid till att läsa Guds ord. För det är ofta man varken har lust att läsa Guds ord eller be. Man vill kanske göra något annat än att gå på gudstjänst. Och ibland kan man vilja slippa engagemanget i sin kristna församling. Man kan vilja använda sin tid och sina pengar till annat än att ge av det till Kristi kyrka. Man vill inte försaka för Guds församling på jorden. Att leva med Gud kan innebära trakasserier, att vänner sviker mig. Att man menar att jag är en udda och konstig människa. Ja, att följa Gud på den goda vägen kan innebära förföljelse och till och med död. Detta är kristenlivets villkor i olika former och på olika sätt för alla Guds barn på jorden. När jag döptes in i Guds rike till barnaskap hos Gud så kallades jag till ett jordeliv fullt av uppoffringar. Du är barn av Guds nåd. Den nådegåvan innebär att du får arbeta hårt i Guds vingård. Så är det. Och du kan ibland fråga dig hur du ska orka. En hjälp att hålla ut är att se pliktuppfyllelsen som en helig dygd som jag vill göra och att det blir en del av min identitet. Jag har bara gjort det jag är skyldig att göra. Plikten framför allt gäller. Men då får vi lägga till det som Gud vill att jag är skyldig att göra. Det som Gud säger ska vara min plikt. För pliktuppfyllelse har ju ofta lett till avskyvärda felsteg i mänsklighetens historia. Av plikt mot fosterlandet och dess ledare, mot falska filosofiska principer som man liksom har hamrat in i sitt medvetande men som ledde oss på fel väg, eller plikt som är bundenhet till människor som utnyttjar oss, det har skapat mycket ont här i världen. Men när man gör något av plikt mot det som Gud vill är det ju helt annorlunda. När man gör det man är skyldig att göra enligt Guds bud, då är det gott. Då gör man något mycket gott fastän lönen ofta uteblir. Fastän behagliga känsloupplevelser kan lysa med sin frånvaro. Fastän det blir kostnad av tid och pengar istället för personlig vinning. Man gör det man är skyldig att göra för att tjäna en högre gudomlig rätt, utan att få ut något gott av det själv, i alla fall inte här och nu. Man gör det bara för att det är rätt att göra så. Så säger vi för det andra, att få leva mitt liv med Gud är en Guds gåva till mig. Att få leva mitt liv med Gud är en Guds gåva till mig. I liknelsen möter vi en tjänare som sliter ont utan att få beröm. Och en sida av budskapet är att tjänaren inte ska förvänta sig lovord för att han gör det han ska göra. Han är skyldig att slita ont. Han är inte kallad att ge sina krafter åt Herren för att bli rosad för det, för att folk ska applådera och tala väl om honom, för att han ska få en massa uppmärksamhet och känna sig nöjd med sig själv. Det kan låta hårt och kärvt, men i den sanningen ligger också att vi inte kan förtjäna Herrens välvilja. Vi är inte kallade att höra Gud till för att genom eget hårt arbete förtjäna Guds välsignelse. För hur mycket vi än offrar oss för evangeliets sak, så blir vi inte mer förtjänta av det eviga livet i Guds rike för det. Som Guds barn slipper jag tänka följande tanke: är jag god nog för att kalla mig kristen? Har jag förbättrat mig tillräckligt för att Gud ska vara nöjd med mig och därför släppa in mig i sin himmel? Är jag tillräckligt helgonlik för att ha ett gott anseende i kyrkan och församlingen? Nej, du är tjänare i Guds rike, du bär det kristna namnet, eftersom du är döpt i Jesu namn av Gud genom hans försorg, och eftersom du tror på dopets evangelium, på det som dopet innebär, att du är Guds barn genom det Jesus har gjort för dig. Detta att Guds famn har öppnat sig för dig, rättfärdigheten som Kristus omsluter dig med och som gör det möjligt för dig att gå in i Guds rena himmel, och helgonglorian Gud sätter på ditt huvud, allt det är Guds gåva som du har fått alldeles gratis i och med att du tagit emot tron på Jesus Kristus och lever med honom och låter honom vara din broder och din frälsare och din kung. Och detta påverkas inte av hur mycket du lyckas göra i livet som är rätt och riktigt, för du är Guds barn och medlem i hans rike av nåd alena. Du tjänar Gud av nåd alena. Inpränta det i ditt kristna medvetande, för annars hamnar du helt vid sidan av den mest grundläggande förutsättningen för det kristna livet. Det kristna livet är en Guds gåva. Det är Jesus som har förvärvat det åt oss. Vi förtjänar det inte genom eget arbete. Vi säger för det tredje: gåvan att få leva med Gud och tjäna honom innebär att jag får tillhöra Gud. I Guds ord kallas medlemmarna i Guds rike för Guds barn. Här i liknelsen är de Guds tjänare, och man kan översätta Guds slavar eller Guds slav. Israels folk är Guds egendomsfolk, läser vi i Bibeln. Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi Herren, skriver aposteln Paulus. Jesus ber till Fadern för de människobarn som Fadern har gett åt Jesus. Allt detta innebär att nåden att få tjäna Gud i hans rike medför att jag inte är min egen herre. Ja, det är till och med Herren själv som har fört in mig i hans rike. Det innebär att jag väljer inte målet och meningen med mitt liv själv. Det nya livet inför Guds ansikte i det himmelska Jerusalem som jag ska få när jordelivet är slut, det har Gud valt ut åt mig som mål för mitt liv när han tog mig i sin famn. Mina livsuppgifter här på jorden kan jag delvis välja, men jag väljer ju dem inom den ram som heter Guds heliga bud, det som Gud förväntar sig av människor enligt sitt ord. Ja, lever jag som Jesu Kristi tjänare, då är jag en person som bekänner att Guds bud är heliga och goda, och dem är det rätt och riktigt att följa, och jag vill göra det, ytterst sett. Det är en begränsning av min frihet att jag som kristen bekänner att det är det som Gud vill som är rätt och riktigt, och det är det min plikt att följa de här buden. Att veta sig höra Gud till innebär också att förstå att allt som kommer att ske med mig i livet, lycka och olycka, små händelser och stora omvälvande händelser, klargörande insikter och gåtfulla stunder där jag inget fattar, allt detta kommer från honom som jag tillhör. Ja, till och med frukten av mitt eget arbete som skaffar mig välstånd och lycka, det kommer ju från honom som jag tillhör. Det är som Herren säger till sitt folk Israel i dagens gammaltestamentliga läsning ur 5 Mosebok kapitel 8, där man kan läsa: du Israel ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Nej, du ska komma ihåg Herren din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. En viktig och god sak som det innebär att tillhöra Herren, det är att få veta att allt som sker i mitt liv också är en gåva från honom. Det är han som styr och råder över detta och låter det bli som det blir. Du är som kristen, så som Guds egendom, också delaktig i hela det här skeendet, och också med meningen med hela världshistorien. Och allt detta är det mest storslagna och vackraste och välsignelserika projekt som finns. Nämligen det är Guds handlande med vår värld som har det yttersta målet att försöka få människor ända in i Guds rike och rädda dem undan synd och nöd. Gud låter därmed hela ditt liv, allt vad du är, tänker, gör och tala, utgöra en del av detta Guds verk som syftar till att han ska fylla sin himmel med medmänniskor återlösta med Jesu dyrbara blod. Du ser bara en liten begränsad del av vad din tjänst som Guds barn innebär. Du kan ofta tycka dig se meningslöshet, återvändsgränder, misslyckanden, skam och vanära. Men ändå kan jag med trons visshet veta att jag är med i Guds stora sammanhang i allt detta som sker. Och det här stora sammanhanget har ett mål och en mening som bara är ljus och liv och triumf och befrielse och glädje. Och det kommer jag få uppleva den dag jag får komma hem till Gud, när den uppståndelsen i härlighet har skett och jag får gå in i den himmelska Jerusalem. Men redan här på jorden är jag med i detta himmelska sammanhang. Och det är ett sammanhang som jag tillhör eftersom jag i Jesu namn har blivit döpt och kommit in i Guds rike. Och eftersom jag tror att det som dopet och evangeliet säger och representerar är sant och riktigt. Jag tillhör Gud. Jag är hans egendom. Så kommer vi till sist till hemligheten varför tjänsten i Guds rike, som är hård för mig, som innebär så många förväntningar från min Herre som jag inte orkar uppfylla, varför den ändå är så välsignad. Och vi har redan varit inne på det. Vi säger för det fjärde och sista: gåvan att få tillhöra Gud och tjäna honom, den gåvan är en frukt av Jesus, Guds sons offer till Guds ära och till människors frälsning som han utförde på Golgata kors. Gåvan att få tillhöra Gud och tjäna honom, den gåvan är en frukt av Jesus, Guds sons offer till Guds ära och till människors frälsning som han utförde på Golgata kors. Vi har bara gjort det vi är skyldiga att göra, säger de trogna tjänarna efter avslutat arbete. Men så kan ingen av oss människor säga när vi vid tidpunkten för vårt jordelivs slut ska göra bokslut över våra liv. Vi har inte alls gjort det vi är skyldiga att göra. Långt därifrån. För vi är syndare. Dock finns det en bland människors barn som kunnat uttala dessa ord. Det är Marias son Jesus Kristus, som också är Guds son. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Han har gjort det han var skyldig att göra. Hans livsverk blev verkligen fullbordat helt enligt Guds vilja. Och det skedde när han på korset gav sitt liv för att vi ska få leva. Hans offer på Golgata kors var han skyldig att göra. Guds kärlek till dig och mig som uppfyller Jesus Kristus, kan man säga, tvingade honom till detta. Han kunde inget annat än att dö för våra synder. Det fanns ett enda sätt att rädda de människobarn Gud älskar, och det var alltså att låta Guds egen son ge sitt liv för oss på Golgata kors. Det var att låta Jesus bära straffet för vårt uppror mot Gud, det straff som vårt uppror har dragit över oss som tillhör människosläktet. Jesus, Guds son, gav sitt liv för sina ovänner, för sina fiender, för ett människosläkte som vänt sig bort från honom. Det gjorde han för att vi ska få ta emot hans rättfärdighet och försoning och så bli tjänare i Guds rike och bli vänner med Gud igen. För att vi ska få vara barn i Guds familj. Och så kan vi, när vi får leva i Guds familj och i Guds kärlek, få bli förvandlade från att vara Guds fiender till att få höra till Guds vänner och få ledas av Guds egen heliga ande. För detta verk att frälsa oss människor fick Jesus ingen lön själv. Och när det skedde på Golgata kors så fick han ju inget tack alls av Herren Gud. Tvärtom, när han dog på Golgata kors så drog sig fadern tillbaka. Allt var mörker kring Jesus som hängde på korset. Han som hade haft allt och visat så mycket gudomlig makt och härlighet när han vandrade omkring bland sitt folk i Israel, han tycktes på korset ha förlorat allting. Ja, mer än det, han som varit välsignad av Gud, han blev förbannad av Gud när han tog vårt straff på Golgata kors i vårt ställe. Denna Jesu självuppoffrande insats för att göra Guds vilja är den verklighet som gör att vi kan få tjäna Gud av Guds nåd alena. Det är bara Jesu verk för oss som gör att vi kan tjäna Gud och ärva Guds välsignelse. Vårt eget arbete hjälper oss som sagt inte en millimeter närmare Guds rike. Allt arbete för att få in oss i Guds rike är redan utfört av Guds egen son. I honom finns Guds nåd och gåva till evigt liv, och det får vi tro på och ta emot. Den nådegåvan som kom att döljas bakom korsets mörker, vilket skulle följas av Jesu uppståndelses ljus och härlighet. Den händelsen, Jesu död och uppståndelse, är också den nådegåva till oss, och den för med sig andlig kraft i oss som föder tro på Gud och som också kan få oss att bejaka och stämma in i en bekännelse att det är rätt och riktigt att leva enligt Guds vilja i Guds ord. Jesu död och uppståndelse är den verklighet som gäller oss att hålla ut i helig tjänst, för den pekar på tjänstens mål, nämligen vår egen uppståndelse i härlighet som ska ske när dagen har kommit för Gud att samla sitt nya gudsfolk i sin himmel och en ny tidsålder ska ta sin början. Tack Herre för att du av nåd har kallat oss att få tillhöra dig. Låt oss ta emot den nåden i tro så att vi får vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukter som Kristus ger oss och som vi får när vi får tjäna honom i hans rike. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Ja, vi har i Kyrkliga Förbundets veckoandakt fått lyssna till Patrik Thoreng som har lett vår andakt inför Septuagesima idag. Och vi ska nu fortsätta vårt program med att få höra kören Logos sjunga sista versen, alltså vers 6 på psalmen 580. Detta var den sjätte versen på psalmen 580. Gud gav i skapa orden inleds denna psalm med de orden. Och vi från Kyrkliga Förbundets närradio säger tack till er alla som har lyssnat till oss denna gång, och så hälsar vi er på nytt välkomna återigen om en vecka. Då kommer vi att inför Septuagesima få höra Tobias Olsson från Mariakyrkan i Uddevalla leda vår andakt. Och har du inte möjlighet att lyssna till den här andakten i direktsändning i radio på FM-bandet när den sänds i Växjö närradio på onsdagkvällar eller i Borås närradio på fredagkvällar, ja, då kan du lyssna till oss på vår hemsida kyrkligaförbundet.se och sprida gärna till dina vänner att möjligheten finns att höra vår andakta på nätet. Och med detta säger vi från Kyrkliga Förbundet tack för denna vecka.